Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I hela 8 år har behovet av en sverigedemokratisk så kallad vitbok diskuterats. Upprinnelsen var, upptäckte jag under researchen inför den här intervjun, faktiskt en diskussion i Sveriges Radio Studio 1 där jag var en av programledarna.
Men partiets rötter var nazistiska.
Alltså jag vänder mig mot det här. Nu sa du alldeles inledningen av det här inslaget att partiet tidigare var öppet rasistiskt. Vad bygger du det på?
Du pratar om tidigt 90-tal.
Nej, jag pratar om det.
Jimmie Åkesson, du nämnde ju själv Vänsterpartiet. De har ju ändå hanterat sitt förflutna genom att skriva en vitbok. Skulle ni kunna göra något motsvarande?
Absolut, det finns anledning att titta mer på det här. Det finns anledning att nyansera bilden, därför att partiet var inte öppet rasistiskt. Det har inte nazistiska rötter.
Men trots att det här alltså fördes på tal första gången 2014 har den här vitboken aldrig blivit verklighet. 2018 meddelade Jimmie Åkesson att de la planerna på hyllan eftersom partiet inte hade lyckats hitta någon forskare som ville åta sig uppdraget. Men så i Sveriges Televisions 30 minuter i höstas kunde han plötsligt berätta att en forskare nu var på väg att kontrakteras.
Du är bara som en parentes här, du nämnde nu när vi får en vitbok. Kommer det en sån alltså?
Det kommer att komma en sån, ja.
För det har ni pratat om väldigt länge men inte lyckats hitta någon forskare.
Och nu har vi gjort det.
Nu har ni gjort det.
Det är fantastiskt.
Okej, vem då?
Det är inte min sak att tala om det i det här sammanhanget, men det kommer nog att visa sig ganska snart.
Men vem den här forskaren är har varit okänt fram tills i onsdags då vi på Kvartal kunde berätta att det rör sig om idéhistorikern Tony Gustafsson. Ja, Tony Gustafsson, välkommen till fredagsintervjun.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Du är alltså idéhistoriker och disputerade på en avhandling om den svenska rättsmedicinens historia ungefär, va? Eller hur?
Mm, det stämmer.
Det är ju en bit däremellan till svensk politisk historia, kan man tänka. Hur tänker du kring det då, eftersom du ska ta dig an detta nu?
Ja, det är ett hopp, är det, helt enkelt. Jag kommer skriva på ett område där jag inte har egentligen forskat tidigare. Det kan jag inte påstå. Jag har erfarenhet av att skriva en vitbok tidigare faktiskt. Aha. Men i mindre skala.
Vad var det för vitbok?
För 5 år sedan så skrev jag en utredning åt Svenska Läkaresällskapet helt enkelt, som gick igenom deras förflutna under 30- och 40-talet. De ville veta mer helt enkelt om hur Läkaresällskapet hade agerat i förhållande till Tredje riket, nationalsocialismen, förhållandet i, alltså hur de agerade i frågan om de judiska läkarflyktingarna, så rasbiologin helt enkelt.
Vad kom du fram till då, lite kortfattat?
I det fallet så var det så att Svenska Läkaresällskapet tycks vara en av de här medicinska organisationerna som inte gav uttryck för en vurm för nationalsocialismen. Det fanns ett antal röster som var närvarande helt enkelt i diskussioner och sånt där, men de var ganska marginaliserade. Så de, jag skulle säga att de utifrån ett perspektiv 2021 så att säga, eller 2022, så agerar de ganska föredömligt faktiskt.
Blev de glada med det här resultatet eller lite besvikna över att det inte fanns mer att tvätta i den här byken så att säga?
Jag tycker de blev glada. Jag presenterade resultatet inför styrelsen muntligt och skriftligt under själva rapporten. Och de var glada, eller dels över att någon gjorde det här och tog sig jobbet. Och dels att det inte visade sig vara så jäkligt helt enkelt.
Mm. Och det var beställningsforskning kan man säga då. Du fick betalt av Läkaresällskapet.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Är det, så är det ju även i detta fall. Är det någonting du tycker är ett problem som man måste förhålla sig till?
Ja, det är det. Generellt så är det helt enkelt. Alltså den extern finansiering på uppdrag av organisationer eller i det här fallet partier, i det fallet professionella organisationer, där måste man gå in helt enkelt med lite förbehåll helt enkelt. Med försiktighet och förbehåll, det menar jag.
Finnas en överenskommelse då.
Exakt.
Vi ska återvända till det alldeles strax. Jag blev bara nyfiken på det här med Läkaresällskapet. Vad mer har du forskat på under din karriär då, som du tycker är värt att nämna?
Jag är ju huvudsakligen medicinhistoriker helt enkelt. Det är mitt forskningsområde. Medicinsk idéhistoriker brukar man säga. Och jag uppehåller mig framförallt vid perioden 17- och 1800-talet.
Fältskärarnas period typ.
Ja, precis. Mm. Det är mycket kroppshistoria om vi säger så. Det har handlat om rättsmedicinen, anatomiundervisning, det har handlat om ingrepp i döda kroppar exempelvis. Då. På senare tid, det senaste projektet som inte tyvärr är avslutat än, har jag lagt mig mitt emellan medicinhistoria och ett slags kriminalhistoria. Det handlar om perioden 1930-talet, 1970. Och det handlar om den svenska lagstiftningen som möjliggjorde kastrationer på sexualbrottslingar. Då. Mm-hmm. Och hur det här ingår i ett sammanhang av nya idéer om sexualbrott, eller nya teorier om sexualbrott exempelvis.
Varför är du fascinerad av det här då?
Jag fastnade på det här spåret för snart 20 år sedan helt enkelt och har inte riktigt kommit loss ur det. Jag vet inte, det ena följer på det andra så att säga. Mm. Man hamnar inom ett forskningsområde. Då. Och det krävs en del för att bryta sig ur det helt enkelt.
Men det gör du ju nu kan man säga lite grann då. För att nu ska du syssla med en vitbok som går igenom Sverigedemokraternas historia från 1988, det vill säga när partiet grundades, fram till 2010. Jag vet inte om det är en tillfällighet, men det är ju då de kommer in i riksdagen. Där avslutas det så att säga. Varför den tidsperioden?
Tidsperioden 1988 ger sig själv, så att säga, det året då partiet grundas. Samtidigt så finns det i den litteraturproduktion som finns om Sverigedemokraterna, så finns det en idé om att det finns en kontinuitet helt enkelt bakåt till grupper såsom BSS eller Nordiska rikspartiet då. Och det finns en slags personkontinuitet. Och,
BSS som vill bevara Sverige svenskt.
Exakt, exakt. Mm. Så att 88, men det är, partiet grundas då så att säga. Så 88 är utgångspunkten.
Ja, det är utgångspunkten, men jag ser ju en del av reaktionerna har ju gått ut på att du borde börja mycket tidigare så att säga. Hur förhåller du till det då? Att just eftersom du ska undersöka rötterna så att säga lite grann och kontinuiteten mellan de här högerextrema och rent nazistiska rörelserna och det som sen blev Sverigedemokraterna.
Jo, i den meningen så tar jag så att säga 88 som avstamp, men det är ingenting som förhindrar mig att jag ska kolla på den här personkontinuiteten helt enkelt.
Det ska du rent avgöra. Mm.
Ja, det kommer bli den första delstudien helt enkelt. Partiets bildande, omständigheter kring det, sammansättningen av grundarna och frågan om det finns en organisatorisk och personlig kontinuitet med tidigare grupper.
Och hur avgör man det då?
Jag menar på att man går in och ser vilka det är som är partiets grundare, vilka som konstituerar styrelsen, vilka som är drivande och alltså den personsammansättningen. Mm. Och så inventerar det och så följer man dem helt enkelt bakåt.
För som Jimmy Åkesson har sagt flera gånger så säger han att han förnekar ju inte att det har funnits till och med en tidigare SS-veteran bland grundarna. Men det har ju inget med partiet att göra, menar han. Eller i alla fall, partiet var inte nazistiskt. Mm. Även om de här enskilda individerna kunde hysa sådana åsikter. Hur ska man liksom tänka kring något sånt?
Ja, det är ju den kluvenheten. Å ena sidan så är det helt uppenbart att det är en ny politisk entitet som bildas i och med att partiet grundas. Å andra sidan så, jag menar, partierna... om inte annat så genom personsammansättningen så finns det en kontinuitet som sträcker sig bakåt. Så det finns en kluvenhet här helt enkelt.
Och vad vill man? Alltså man tänker att om du är nazist på 1970- och 80-talet och så tänker du det behöver bildas ett parti. Hur ska man liksom retoriskt komma undan att det då drivkraften är nazistisk i någon mening? Mm. Skulle jag tänka som icke-forskare i alla fall.
Mm. Ja, alltså det är en svår fråga, helt enkelt. Det är en sån fråga som jag skulle vilja ta i slutet av det här projektet, faktiskt. För att jag har svårt, eller generellt sett, så jag har svårt att, så att säga, föregripa resultatet av vitboken. I det fallet så kokar det nog ner till frågan om, så att säga, personliga drivkrafter hos de personerna som går in i ett parti.
Och vad kan du undersöka då som kan bekräfta eller vederlägga att drivkrafterna skulle vara till exempel nazistiska? Alltså vad tittar du på? Är det brev eller är det motioner eller vad kan det vara? Liksom?
Källmaterialet kommer ju vara väldigt spritt helt enkelt. Man får ju se vad de har lämnat efter sig i form exempelvis av publikationer i de här sammanhangen då, eller under den här tidsperioden. Men också se vad de själva har sagt. En tanke är att jag ska försöka ta kontakt helt enkelt med personer inom partiet som var med vid grundandet och som var med under den tidiga perioden. Några har redan hört av sig faktiskt och visat intresse för och komplettera, så att säga, de klassiska historiska textkällorna med intervjuer helt enkelt.
Och hur förhåller du till att de kan ha ett intresse av att försköna historien så här i efterhand?
Man förhåller sig kritisk till det, naturligtvis. Det måste man göra. Väl medveten om att det kan finnas sådana drivkrafter. Men jag ser det som ett komplement mer än någonting annat. Och i det här fallet, jag tror man kan närma sig åtminstone, även satt inom parentes, så kan man åtminstone närma sig deras subjektiva upplevelse. Alltså hur de såg på saker och ting. Men det är inget optimalt läge. Alltså, vare sig vad det gäller källmaterial eller det här problemet med att vi befinner oss så pass nära i vår egen samtid.
Jag såg en del har beskrivit det här som ett kamikaze-uppdrag. Så att säga, också för att Sverigedemokraterna är ju, trots att det är riksdagens tredje största parti, fortfarande väldigt, liksom, det väcker mycket känslor, det är en polariserande faktor. Jag har sett här och där att människor då utgår från att du själv är sympatisör och så vidare. Hur förhåller du dig till det?
Ja, det är svårt att göra. De säger att det är ett kamikaze-uppdrag. När jag först berättade för några vänner att jag låg i förhandling, så att säga, med Sverigedemokraterna och att jag funderade på att ta det här projektet, Då skrev jag att själv, alltså jag beskrev det själv för dem att jag tänkte begå en akademisk harakiri i offentligheten. Och det var på skämt, men det är möjligt att det också är allvar. Men som jag sa till det tidigare så är det ju väldigt kluvet. Å ena sidan så är det politiskt kontroversiellt och det är laddat och samröra med Sverigedemokraterna i vilken form som helst är fortfarande föremål för något slags social stigmatisering eller till och med tabu. Å andra sidan så har jag liksom förtroende för att det finns folk som, framförallt inom akademin kanske och även inom offentligheten, som inser, så att säga, värdet av att någon från akademin tar sig an ett uppdrag som är politiskt kontroversiellt.
Men blev du lite provocerad nästan av att de hade så svårt att hitta någon som kunde göra det här åt dem? Här har vi ett parti som har fått finna sig i att bli definierad av andra hela tiden. Och så sträcker de ut en hand och säger, hjälp oss. Vi vill tvätta vår byk offentligt och ingen hörsammar det. Var det provocerande för dig nästan? Eller?
Ja, jag var irriterad skulle jag beskriva som. Och ju mer tiden gick det, så mer blev jag irriterad.
Och varför?
Alltså, när man har varit i akademin ett antal år, och framförallt om man håller på jag skulle säga, samhälls- och humanvetenskapliga området, det finns ett tal om vad är humanioras betydelse exempelvis. Det har varit en evig fråga. vad är dess relevans? Och ofta kokar det ner till att det finns en samhällelig relevans här. Vi kan ställa de tuffa frågorna. Vi kan ge så att säga, bidrag till samtida självförståelse. Det är sådana svar man får. Och ofta så, i ansökningar och sånt där, så kan man motivera historiska studier genom samtida relevans. Det är en väg. Och här menar jag på att det uppenbarar sig en sån möjlighet, helt enkelt. Att kliva in och genom den här forskningen vara relevant för samtiden.
Mm. Vi slänger upp några frågor som jag vet att du kommer få av andra. Och du behöver inte svara på dem, men jag ställer dem. Sympatiserar du med partiet?
Det där är de där politiska frågorna.
Mm.
Jag behandlar det området som en privat sak faktiskt. Är jag en person som har ideologiska övertygelser? Ja. Är jag en person som har politiska åsikter? Ja, definitivt. På vissa områden mer än andra. Har jag partipolitiska preferenser uttryckta i allmänna val? Ja, det har jag också. Är detta relevant för det uppdraget som jag har fått? Och mitt svar på det är nej, helt enkelt.
För att det här är ett hantverk. Man kan jämföra med journalister då kanske, som ju också har, kan svara ja på alla de där frågorna, tror jag. Att de flesta i alla fall, de röstar, de har åsikter. Men journalister menar då att jag kan skilja det från det här hantverket som är journalistik. Nu försöker jag förstå vad du menar. Är det något åt det hållet som du menar?
Ja, det är det. Det är det, helt enkelt. Att låta politiska övertygelser påverka innehållet i arbetet, påverka arbetet eller uppdraget så att säga, påverka arbetet, påverka resultatet. Alltså det är någonting som jag inte vill ska hända, helt enkelt. Så därför man måste förhålla sig självkritiskt. Jag antar att det är också det svaret som journalister ger, helt enkelt. Alltså en självkritisk granskning av att skilja mellan personliga övertygelser och politisk lag och en professionell uppgift.
Om jag frågar så här då. Låt säga att Vänsterpartiet, som är Sverigedemokraternas ideologiska motpol, skulle vilja uppdatera sin vitbok. De var inte nöjda med den förra, de vill göra mer. Skulle du ta dig an det uppdraget med samma entusiasm, tror du?
Ja, definitivt. Alltså, inte minst för att jag läst deras vitbok nu senast. Ja, definitivt. Det finns, nu uttalar jag mig liksom politiskt här, men det är en reflektion alltså. Jag tycker det finns två partier av de åtta riksdagspartierna som är extra intressanta. Och det ena är Vänsterpartiet och det andra är Sverigedemokraterna, helt enkelt. Men så... Det skulle jag definitivt göra.
Vi slänger upp en annan fråga som du säkert kommer få. Får du bra betalt för det här?
När frågan om arvoderingen kom upp, så att säga, så hamnar man i ett slags dilemma. Å ena sidan så vill jag gärna skriva den här vitboken, och då tänker man att okej, då går man ner i löneanspråk, så att säga. Å andra sidan tänkte jag att ja, nej, men det här är ju en marknad och de verkar ju väldigt angelägna om att få den här vitboken, så då kanske man skulle ta och höja.
Och tillgången på villiga forskare var ju, ditt förhandlingsläge måste ju beskrivas som nästan en dröm.
Faktiskt.
Så maxade du då, liksom tog i så du kräktes, eller?
Nej. Utan jag funderar kring det ett par varv och sen så landar jag i att det enda rätta och riktiga vore att jag följer, så att säga, lägger mig på den lönenivån som jag har när jag arbetar som lektor, den lönenivån som jag använder mig av när jag, så att säga, söker externa forskningsmedel från externa finansiärer. Så jag har helt enkelt samma lön som jag har nu i egenskap av lektor.
Så att ni har kommit överens om att det här ska ta så här lång tid och sen betalar Sverigedemokraterna motsvarande din lön på institutionen?
Ja, inte på institutionen så att säga, men ja, den lönenivån jag har,
ja,
helt
jo,
enkelt.
Men det, ja.
Och den är en bruttolön på 43 500. Tyvärr kom lönerevisionen där jag fick en hundring extra efter att jag hade angett det, så att säga. Så lönenivån är den som jag har, helt enkelt, som lärare.
Som jag sa i inledningen så har det ju varit känt ganska länge att Sverigedemokraterna sökte en forskare för sin vitbok. Vem var det som tog kontakt först? Var det du som då, utifrån att du visste det här, hörde av dig till dem, eller var det tvärtom?
Jag gjorde om det var 2017, 2018 någonstans där, så hade jag kommit till den punkten och var lite irriterad och tänkte att man kanske skulle kontakta partiet för att föreslå att man kunde ta hjälpa till åtminstone i deras letande. De var väldigt inriktade på statsvetare på den tiden, vad jag förstod så att säga. Så då hade jag en kontakt där jag föreslog att jag skulle hjälpa till och att möjligtvis man skulle kunna bredda fältet så att jag kunde se vilka historiker och idéhistoriker som eventuellt skulle vara intresserade av det. Men det där blev det ingenting av, för jag fick ingen respons på det.
Ingen alls? Alltså du mejlade någon?
Jag mejlade helt enkelt.
Och det kom inget svar?
Nej. Okay. Och sen så gick det ända fram till förra våren då jag helt enkelt fick kontakt och Mattias Karlsson hörde av sig.
Men handlade det om Oikos? För du har ju skrivit en rapport för Oikos som ju Mattias Karlsson har grundat som handlar om konservativ kriminalpolitik. Var det det som var kontakten eller handlade det direkt om det här?
Det var efter publikationen av rapporten. Vi hade ju träffats vid två tillfällen när vi hade haft videosamtal och möten vid två tillfällen i samband med rapporten. Och efter att den publicerades så hörde han av sig helt enkelt. Så han visste ju att jag var verksam som idéhistoriker. Och jag tror att han också var glad över rapporten och att jag hade rott den i land så att säga. Och så kastade han ur sig en fråga helt enkelt. Skulle överhuvudtaget vara intresserad av det här? Liksom, ja eller nej så ämne. Och då sa jag, det måste vi diskutera helt enkelt. Utformning och sådär, men ja, preliminärt. Och sen löpte det på fram till slutet av september. Vi hade ingen kontakt fram till slutet på september och därefter så återupptog vi kontakten. Och så då var det Mattias Karlsson och Martin Kinnunen då, som är den som har ansvar för vitbokens genomförande. Då.
I det här klippet som jag spelade upp i början så hörde vi att Jimmy Åkesson då i november lät som att det var mer eller mindre klart, fick man intrycket av. Hur kommer det sig att det här nu i februari först blir känt så att säga?
Det drog ut på tiden helt enkelt med den andra delen. Där i november så hade jag hade okej, det är slutet av den första delen av diskussionerna. Den projektplan som jag hade formulerat och lämnat in hade fått verkställande utskottets gillande. Det fanns alltså ett beslut på att jag skulle genomföra det här projektet. Den andra delen, själva den kontraktsmässiga utformningen, den var inte klar då. Och den var tvungen att ta två olika varv. För det första kontraktet var jag inte nöjd med, så att då förde vi en diskussion om igen och det andra kontraktet blev klart först. Jag fick väl det några dagar innan jul och jag tror att jag tecknade kontraktet i mellandagarna. Och då var tanken att man skulle vänta efter 13:e helgen och påbörja projektet, för ursprungstanken var att jag skulle börja redan i början av januari, men sen så ja, av privata skäl så sjukdom och jävligheter och sånt som tog min uppmärksamhet så var jag tvungen att skjuta på det. Så det är därför det först nu har blivit, och den så att säga formella startpunkten är 1 februari blir det istället.
Okej. Hur ser er överenskommelse ut då, konkret?
Jag har åtagit mig att skriva en vitbok. Den följer den projektplanen, vilka områden, vilket tema och vilken inriktning det ska ha så att säga.
Och vem har gjort projektplanen?
Det är jag som har skrivit den.
Och på vad hade du för ingångsvärden? Liksom, hur mycket hade du fått av dem som du baserade den planen på?
Det finns ett tidigare VU-beslut helt enkelt som låg på 2 eller 3 meningar helt enkelt.
Från partiets verkställande utskott?
Ja. Att det ska skrivas en vitbok, det ska ta upp partiets historia, bildande, jag kommer inte ihåg exakt hur formuleringen lyder, men dess bildande och idéutveckling och relationer till olika grupper under 90-talet. En sån kort formulering som man hittar i ett styrelseprotokoll misstänker jag. Och det var själva utgångspunkten. Och sen så utifrån det formulerade jag helt enkelt vad det var som jag tyckte behövdes för en vitbok. Alltså hur man skulle gå tillväga.
Bara så jag förstår. Egentligen har det gått till så här att på ganska lite underlag så har du formulerat det här vill jag göra. istället för att de har formulerat det här ska du göra. Så att det är de som säger ja till ditt förslag snarare än du som säger ja till deras, eller vad?
Ja, det är det.
Och varför gick de med på det då, kan man undra?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de... När jag formulerade så att säga, projektplanen så tänkte jag att jag tar det ordentligt här. Jag vill ta och undersöka partiets bildande. Jag vill ta idéutvecklingen med fokus på de kontroversiella områdena. Jag sa det att utgångspunkten är inte en forskningsfråga egentligen, utan utgångspunkten är summan av den kritik som har formulerats mot partiet. Och det är en ganska bred kritik, men den uppehåller sig kring frågan om ett rasistiskt eller främlingsfientligt tankegods helt enkelt. Så jag tänkte att man tar både den befintliga forskningen som är ganska begränsad, man tar den journalistiska produktionen och den antirasistiska produktionen. Man tar och läser in sig. Man tar ut alla kontroversiella områden, tematiserar dem, och det är de som ska tas upp. Alltså ingen skriver ju en vitbok såvida inte det finns något problem. Mm. Eller något okontroversiellt blir ju inte föremål för vitbok. Mm. Så jag tog i det lite från tårna helt enkelt, och de tyckte att det var en bra idé.
Mm. En central fråga för varje forskare i en sån här situation, eftersom det är uppdragsforskning, det är ju hur oberoende du kan vara i förhållande till uppdragsgivaren. Vad har du liksom skaffat dig för försäkringar om det då?
Det tillhör den kontraktuella delen så att säga av vår överenskommelse.
Kontraktuell så som är att den inte är helt offentlig eller?
Ja, det är ett kontrakt mellan mig.
Men säg det du kan säga då.
I den första tagningen så var det, jag menar, partiet har ingen erfarenhet att kontraktera historiker. Konsulter däremot använder de så. Och jag har mindre erfarenhet av att utföra konsultjobb. Men första kontraktet var helt enkelt ett standardkonsultavtal som om jag skulle bygga en slags hemsida åt dem. Och det var klausuler om konfidentialitet och sekretess och arbetsmaterial blir i partiets ägo och sånt där. Och då sa jag att det här kan jag inte skriva under. Jag menar, det skär sig fullständigt mot villkoren för den akademiskt bedrivna forskningen. Och så förklarar jag liksom på vilka punkter det måste ändras. Och då sa de ju det att nu förstår vi. nu förstår vi här. Det är inte ett konsultjobb på det sättet. Så att när kontraktet är utformat för att ge mig frihet att genomföra mitt eget projekt.
Och vem äger resultatet?
Resultatet kommer ges ut i form av en konkret vitbok. Mm. Och ägande och upphovsrätt till den boken övergår till partiet så att säga, för de vill kunna använda det vid mitt slutförande så att säga. Och där finns det naturligtvis en klausul att undersökningsintegritet måste så att säga bevaras. De kan inte göra annat än redaktionella förändringar i min resultatredovisning helt enkelt.
Och källmaterialet då? Om du vill forska vidare på det här, har du tillgång till det även framledes eller inte?
Jag har ju sagt till dem det att alltså, när jag använder mig av partiets källmaterial så är det ju helt nödvändigt att andra forskare också måste kunna ta del av det. Om inte annat så för att kontrollera att jag använder källorna korrekt och gått igenom så att säga. Det som man talar om i akademiska sammanhang, möjligheten till en slags intersubjektiv prövning helt enkelt och källgranskning. Och det är de ju medvetna om alltså, att de måste ge forskare tillgång till partiarkivet.
Så kan man säga att de här med öppnar arkivet för alla forskare för all framtid nu då i praktiken, eller?
Ja, åtminstone på de områden som jag kommer behandla, där det är helt enkelt nödvändigt, och det var de införstådda med.
Men för att stresstesta er överenskommelse då, vi föreställer oss att du kommer fram till en bild som partiledningen vare sig tycker om eller tycker är korrekt. Vad händer då? Det här är väldigt hypotetiskt, men låt säga att de tycker att den här duger inte, vi håller inte med, det här är fel och det här och så vidare. Vi vill inte publicera den här. Vad händer då?
Till och med blir jag sur.
Ja, jo.
Och sen så, ja, nej, men i så fall så sitter de med ett manus som de inte vill publicera.
Och du kan inte publicera det då heller?
Nej, alltså jag överlåter ju rättigheterna av resultatet. Mm. Av det. Så att, nej, hypotetiskt sett så kan det vara så. Och de har blivit ganska mycket fattigare. Liksom.
Jo, det är klart att det skulle bli en väldig press på dem då. Det skulle inte vara, det skulle vara en PR-mässig katastrof. Men återigen, för att testa överenskommelsen då. Låt säga, för det här är kanske mer realistiskt, att du kommer med någonting så tycker de, ganska bra, fast det här har du fattat fel. Alltså, vi vill gärna bidra här lite. Kan du skriva om på det här och här och den här punkten så är vi nöjda. Var befinner du dig då?
Mm. Om det skulle visa sig vara någonting där de verkligen har på fötterna.
Alltså att du helt enkelt har fel? Jag har sakligt fel?
Sakfel helt enkelt. Då skulle jag överväga en ändring. Men inte i förhållande till helheten eller resonemangen eller så att säga... Ja, innehållet.
Tolkning av källor och sånt?
Ja, nej. Tolkningsfrågor är ju öppna. Det är öppna frågor. Mm. Och tolkningarna tillhör så att säga mig själv. Man står för sin egen tolkning. Så att där skulle jag inte låta någon få företräde för min egen tolkning.
Helt och enkelt. Om det blir en konflikt om det då? En dispyt?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hur löser man den? Vem har sista ordet?
Ja, alltså... Vem har sista ordet om det? Skulle det bli en konflikt under processens gång, så har vi fallit tillbaka på kontraktet helt enkelt. Jag åtagit mig att genomföra projektet. Jag åtagit mig att vid två tidpunkter under nästkommande år, eller under det här året, redovisa att jag faktiskt håller på med projektet. Så att jag inte liksom stoppar på med pengarna och gör ingenting helt enkelt. Men de kontrollstationerna handlar inte om innehållet, så att kontraktet skulle vara giltigt att fortsätta.
Jag heter Ola Wong och är kulturredaktör och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Svensk kulturjournalistik har länge präglats av motsatsen till det jag nyss sa. Och det är därför vi såg ett behov av att skapa Kvartalkultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja Kvartal på regelbunden basis, som månadsgivare eller licensbetalare. Och hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava.
Du sa här nu att det är två tillfällen. Vi har ju ett riksdagsval i september i år. Kommer någonting att publiceras innan valet?
Jag tror någon del studie kommer att publiceras. Den som kanske står för sig själv på tydliga sätt, den första helt enkelt.
Och vad handlar den om?
Vad är partiets grundande helt enkelt. Det är den som tidsmässigt ligger först helt enkelt, och den uppehålls vid ett par år.
Och när planerar ni att den skulle kunna, eller du då, att den skulle kunna vara klar eller kunna läggas, offentliggöras helt enkelt?
Om 3-4 månader. Ska jag tänka mig. Början.
Men det är intressant, för att ett val är ju som ett olympiskt spel för en elitidrottare. Det är ett val för politiker. Det är mycket nerverna på utsidan, det är tävling och spänning. om det skulle ligga en massa negativt sånt här och slaska runt i en valrörelse, skulle inte det, finns det inte en potentiell spänning där i ditt uppdrag?
Alltså inte vad det gäller, alltså konsekvenserna av min forskning så att säga, det ligger ju utanför uppdraget skulle jag vilja säga.
Jo, men har du någon känsla av, för det, är det de som vill att det ska komma något innan valet eller?
Partiet är väldigt angelägna att visa att nu håller vi på med det här. Vi har tagit tag i det här helt enkelt. Mm. Definitivt. Men eftersom det har gått så pass lång tid.
Men om du hittar nya, för partiet väldigt negativa rön, som du har med i den där, ser du en möjlig konflikt där då? Att det är inte precis vad de önskar. Inget parti önskar sig det mitt i en valrörelse.
Mm. Nej, men visst, det finns i så fall en konflikt som partiet får hantera, helt enkelt.
Och vad har du för hållning i den hypotetiska konflikten, som du ska säga nu, hur du tänker dig att du hanterar den?
Jag gör mitt uppdrag och delredovisar resultatet av dem och vad som sen händer, jag menar. Vad är det ni journalister säger? Published and be damned? Eller, så tänker jag på.
Published and be damned, ja. Och det kommer du ju, det kan man ju redan på de initiala reaktionerna sluta sig till att du kommer att få kritik. Nästan oavsett vad du publicerar kommer du få kritik som går ut på att det är för snällt och för tillrättalagt och för vänligt mot partiet. Hur förhåller du till att du på förhand vet att det kommer sån kritik?
Ja, alltså jag kan inte haka upp mig på de här reaktionerna. Det är så pass bakvänt. Alltså inom forskningsvärlden så är det, om jag i ett forskningssammanhang inom akademin skulle sitta och uttala mig om resultatet av en forskning som inte ens har genomförts, som inte är färdigställd, alltså en bok som inte ens har skrivits, men jag skulle bli utskrattad. Alltså, jag är svårt att ta det på allvar. Alltså just det här, de implicita anklagelserna att det enda som det här kan resultera i är en skönmålning. Hela det perspektivet utgår ifrån två saker. Det ena är att Sverigedemokraterna skulle vara intresserade av en skönmålning. Och det andra är ju, det är ju stötande för mig. Alltså att jag skulle vara villig att låna mig till någon slags skönmålning då. Jag menar, det är nu 27 år sedan jag skrev min första uppsats på akademin. Den var ganska kass, men det var en biuppsatshistoria i alla fall. Och det har blivit en del publikationer sedan dess och jag har gått in i forskningsprojekt. Inte vid något tillfälle, och jag har även gjort liksom utredningsuppdrag, och inte vid något tillfälle jag har gått in i de här uppdragen med en ambition att jag ska skönmåla eller svartmåla. Och jag menar, om jag inte gjort det tidigare så, jag tänker ju inte börja med att när jag har fyllt 50 liksom, det är...
Men jag förstår att du har svårt att ta de här reaktionerna som uttalar sig om en skrift som inte ens är publicerad på allvar. Men jag vågar lova att du kommer få den kritiken när skriften väl är publicerad. Mm. Men det tänker du att, ja, det får du ta höjd för bara.
Alltså i den, på ett sätt så längtar jag ju dit helt enkelt. Det betyder att då är projektet avklarat och resultatet som jag kan stå för är publicerat och offentliggjort helt enkelt. I den situationen så, jag menar, jag kommer gå in i alla diskussioner. Alltså, jag kommer lyssna på kritiken, alltså den som är formulerad utifrån att folk har läst vitboken och formulerat kritiken. Och jag kommer väl bemöta den och försvara mina tolkningar. Jag menar, det är det givna sättet. Då finns det någonting att ta ställning till. Så jag menar, ett år från nu så...
Du ser fram emot den. För att du ser fram emot att du då är färdig.
Ja, faktiskt. Och man har någonting substantiellt att
tala om helt enkelt.
Vad är en vitbok? Det har vi faktiskt inte pratat om. Alltså jag är inte på, riktigt på det klara med vad är definitionen av en vitbok egentligen?
En vitbok, den är ju, det är en speciell historiografisk genre. Jag är ingen vitboksexpert på det sättet, men det är ju en speciell genre i det att den fyller andra syften än den normala historievetenskapliga analytiska framställningen då. Den historievetenskapliga undersökningen. Den är i första hand dokumentarisk, brukar den beskrivas.
Till skillnad från?
Till skillnad från analytisk, om man säger så då.
Beskrivande snarare än analytisk.
Ja. Mm. Precis. Den har ett grundsyfte att den ska så att säga dokumentera historiska sakförhållanden eller skeenden. Och göra det på ett tydligt förklarande sätt. Utgångspunkten är ju också att det är kontroversiella och omstridda områden som där olika aktörer känner ett behov av att publicera en vitbok.
Man skriver inte en vitbok om en hjältesaga som alla är överens om är en hjältesaga.
Nej, det är precis. Om man ser till den produktionen av vitböcker som har funnits, jag menar, ta de senaste 30 åren på svensk mark, så har vi Vänsterpartiets uppgörelse eller vitbok med sina kontakter under efterkrigstiden vad det gäller olika typer av kommunistiska regimer runt om i världen, framförallt Östeuropa. Då var det som var problemet. Centern skrev en vitbok som handlade om bondeförbundet och olika typer av rastänkande inom bondeförbundet under 30-talet, 30-40-talet. Kan peka på andra projekt som exempelvis Svenska kyrkans förhållande till samebefolkningen. Då, det stora projektet som resulterar i två volymer här för tiotal år sedan ungefär. Ett projekt är det som inleddes under Ullenhag. Och det är också 10 år sedan ungefär helt enkelt. Som var ett slags vitbok över alltså statens relation och behandling av romerna, den romska befolkningen. Det finns ju alla, man ser ju att objektet för vitboken är någonting som är kontroversiellt och någonting som, där det finns ett förflutet helt enkelt som inte är så jävla roligt.
Finns det någon som du tycker är särskilt bra, såväl internationella som svenska förebilder? Någon som du tycker det här var en riktigt bra vitbok att låta sig inspireras av?
Formmässigt så ligger, jag tänker mig att den här kommer ligga ganska nära Vänsterpartiets vitbok faktiskt. Mycket för att de här vitboken angående romerna och samerna är så pass, de tillkommer på ett så pass speciellt sätt helt enkelt. Svenska kyrkans relation till samerna exempelvis, det är en gigantisk antologi med 35-40 deltagare, så det är mer en antologi. Vitboken som togs fram på Ullenhags, det är ju ett så att säga kollektivt författat av, det är en departementsskrivelse helt enkelt.
Där kan jag se en skillnad möjligen, att såväl uppdragstagare som uppdragsgivare blir nästan glada ju mer skit som kommer fram på något sätt. Har jag en känsla av i alla fall, såväl när det gäller samerna som romerna. Vad skulle i Sverigedemokraternas, från deras perspektiv, vara en lyckad vitbok, tror du? Har du någon känsla för det?
Jag vet vad som skulle vara en misslyckad vitbok.
Vad är det då?
Det är en vitbok där det fullständigt råder konsensus om att det här är ett undermåligt hafsverk. Det uppfyller inte grundläggande standard för historiska framställningar. Eller om det skulle uppfattas som en direkt skönmålning.
Det vore det sämsta, tror du, ur deras perspektiv?
Ja, det tror jag.
Och vad vore det mest lyckade?
En vitbok där delar av där betydande delar av offentligheten och betydande delar av den historiska forskningen, för det är historia vi talar om, säger att det här är ett habilt arbete, det uppfyller historisk standard och det klargör saker, det uppfyller sitt syfte att det klargöra det här området i SDs förflutna.
Så att såväl deras motståndare som deras anhängare är någorlunda överens om verklighetsbeskrivningen?
Ja, det skulle jag säga.
Sen kan man tycka olika saker om hur allvarligt det är, men man anser sig veta vad som har hänt.
Jo.
När det gäller källor då, alltså vad tänker du dig att du framförallt kommer att luta dig mot för källor?
En av de viktigaste utgångspunkterna är partiarkivet som jag kommer att ha tillgång till.
Hur väl skötte det då?
Ja, det har flaggats för, eller det känns sedan tidigare och det har flaggats för i kontakterna med den ansvariga för partierna att det är ganska oordnat helt enkelt. Så det blir ju ett lite extra jobb för att jag har arbetat med oordnade arkiver tidigare och det tar lite extra tid och sådär.
Men du fick ett råd i samband med det från Sverige, från Mattias Karlsson tror jag, berättade du igår, som för mig i alla fall var lite oväntat. Just med anledning av att deras arkiv inte var perfekt så fick du ett tips om vad du kunde hitta mycket mer. Vad var det?
Nej, det var helt enkelt, han noterade det att partiarkivet kan se jäkligt snurrigt ut. Så han sa det att det är väl lika bra att du hör av dig till Expo, för de har nog bättre koll på våra papper än vad vi har. Och det var lite skojigt formulerat.
Men han menade det? Eller?
Han menade allvar.
Tror du att Expo kommer att öppna sitt arkiv för dig då?
Det hoppas jag. Alltså, de har ju ett forskningsarkiv helt enkelt. Och Expo, jag menar, det är en helt central organisation i den här produktionen så att säga, litteraturproduktionen, den kritiska produktionen så att säga, som har kommit.
Så det hoppas du på att du kan få botanisera i deras arkiv?
Ja, jag kommer skicka förfrågningar i alla fall. Jag menar, i deras publikationer så som de ger ut så refererar de ju så att säga tillbaka till källor ur arkivet. Så att det hoppas jag naturligtvis på.
På tal om källor, det finns ju sekundärkällor också, inte bara primärkällor. Vad är det bästa som har skrivits, tycker du, om Sverigedemokraterna som du hittills har läst eller bekantat dig med?
Det bästa på lite olika sätt. Om vi tar den litteratur som behandlar Sverigedemokraternas tidiga historia på ett mer sammanhållet sätt, som gör anspråk på att vara en historiografisk framställning. Där hittar man hittar ju Stig Larsson och Anna-Lena Lodenius.
De är knutna till Expo, eller Stig Larsson är ju död nu, men han var knuten till Expo i allra högsta grad.
Ja, precis. Och därefter så finns det ju framställningar som har gjorts av Stig Larsson och Daniel Pohl och Mikael Ekman. Och det ingår ju i den här Expo-kretsen. Det är ju en typ av, historiografier. Och i bitar så är den ju väldigt matig, och skulle jag säga. Och det finns resonemang som är väl underbyggda, och så finns det svagare resonemang inom den här litteraturen. Och så finns det tolkningar som är öppna för diskussion helt enkelt.
Men vad är det du säger? Att Expo är de som har producerat det bästa du hittills har läst då? Eller vadå?
Ja, åtminstone i att det är de som har försökt ha ett helhetsgrepp på Sverigedemokraternas tidiga historia. Och man får komma ihåg att det här är i litteraturproduktionen om Sverigedemokraterna, så är alltså journalistiken föregick forskningen, och forskningen har kommit efteråt så att säga. Men jag hoppas ju Sen finns det annan litteratur. Alltså, jag läser olika typer av journalistisk litteratur som ofta är utgivna, liksom, eller utgivna senare, från artiklar till antologier och så vidare. Och i det journalistiska hantverket, där hittar man om Expo exempelvis, så att säga, ger uppslag och idéer och i förhållande till källor, så att säga. Så många av de journalistiska alstren utanför det ger uppslag i att, ja, men så här kan man ju tänka kring det. En av dem som jag tyckte det fanns en, jag fick en ögonöppnare av, det är ju Niklas Orrenius som gav ut sina samlade artiklar där under hans bevakning av SD 2002-2010, tror jag. Och det var också en sån här ögonöppnare. Eller det fanns resonemang som inspirerar, helt enkelt. Att aha, så här kan man tänka kring det. Så att jag hittar saker som är värdefulla, fast på olika sätt, inom hela bredden av...
Och när det gäller den akademiska, rent akademiska forskningen, hur är det ställt där med forskning på Sverigedemokraterna och dess föregångare?
Den har jag sparat till sist, faktiskt.
Att läsa in dig på?
Precis. Så den måste jag säga att den kan jag mindre bra, helt enkelt. Den uppfattning jag har fått är att Sverigedemokraterna framförallt har behandlats av statsvetare snarare än av historiker eller idéhistoriker.
Helene Lööw är ju någon som ofta nämns, i och för sig. Även om hon kanske inte har skrivit specifikt om Sverigedemokraterna, men om den högernationalistiska rörelsen har hon ju skrivit.
Hon är ju den som i praktiken grundade forskningsfältet på svensk mark. Men hon har som sagt undvikit Sverigedemokraterna. Hon håller sig till olika typer av högernationalistiska rörelser och rörelser med väldigt tydlig nationalsocialistisk eller rasideologiska grundvalar, så att säga. Hon har ju uttalat sig till Forskning och framsteg. Om det var de som gjorde en enkätundersökning i samband med, om det var valet 18, de hade kontaktat en rad forskare och ställde frågan vad det är... Som man kommer ihåg, vad var det Sverigedemokraterna för ett parti? Jag tror så var frågan ställd. Och så frågade de en radda forskare. Och när det kom till Lööw så sa hon att deras ursprung är... De har sitt ursprung inom den här rörelsen. Ursprunget är den nationella rörelsen i bred mening och sånt där, säger hon. Och så räknar hon upp några av de här organisationerna, Bevara Sverige Svenskt och Nordiska Rikspartiet. Och sen så säger hon det att, men vad SD är och är underförstått idag, det vet jag inte. Jag tror inte vi har ett bra ord för det. Och det där är intressant, just eftersom det finns en spännvidd i hur man ska tolka, alltså hur man ska positionera SD.
När du blev intervjuad av oss här lite kort in när det här blev känt att det var du som var forskaren, så att säga, då sa du att man ofta, jag ska citera exakt hur du sa så här: min erfarenhet är att när man ger sig in i nya forskningsprojekt har man både förkunskaper och förförståelse, men att man ganska snart får skäl till att ifrågasätta förförståelsen i ljuset av nya kunskaper. Om jag då frågar dig idag, innan du har gett dig på det här, vad är Sverigedemokraterna för slags parti? Vad skulle du då säga?
Ja, det är en bra fråga. Jag hoppar nog den frågan faktiskt. Av den anledningen, dels är det en svår fråga, dels har jag inte en sammanhållen uppfattning. Men det är också det här att vad jag än säger nu kommer så att säga ställas mot vad eventuellt kommer säga senare helt enkelt.
Mm, jag förstår. Men vi säger så här istället då. Det här är ju en process då som knappt har börjat än. Men med vad du vet idag, om du ska försöka skissa upp ungefär vilka områden som är intressanta i SDs historia från 1988 till 2010. Mm. Det får man en bild av vad du har för nu, vad du har för bild av disposition eller så. Vad skulle du vilja hålla fram som särskilt intressanta områden att titta närmare på?
Ett område är naturligtvis själva bildandet av partien. Ett annat område är relationer till andra grupper.
I Sverige eller utomlands eller både och?
I Sverige företrädesvis men också utomlands helt enkelt. Några av de här frågorna som, och den finns i den här kritiken som jag så att säga, kommer tematisera och utgå ifrån. Och jag tror till och med att vi i beslutet nämnde det. Och det är just den här, framförallt tidigen, eller framförallt 90-talet, dess relation till skinheadsrörelsen exempelvis, dess närvaro vid partiets offentliga manifestationer, ena biten. Andra biten är ju relationen till vitmaktmusiken som växer fram som får ett genomslag från ungefär 93 och framåt. Det där är ju väldigt intressant helt enkelt. Hur förklarar man sådana udda inslag i moderna partiers historia. Det är ett sånt område där ett av de områden som jag skulle vilja liksom borra lite i och se.
Och jag föreställer mig partiets utveckling är väl rätt viktig här också. Det vill säga, en fråga man kan ställa sig är det partiet som har förändrat sig väldigt mycket eller är det samtiden som har gjort det?
Ja, det är den frågan. Det är av den anledningen jag ville ha en längre tidsperiod. För att när de hade diskuterat slutpunkten så var det... Det finns några exempel på slutpunkter. Man skulle kunna ta riksdagsinträdet 2010. Man skulle kunna ta det senaste partiledarbytet när Jimmie Åkesson tillträdde 2005. Man skulle kunna ta brytningen så att säga inom partiet som gav upphov till Nationaldemokraterna 2001. Men då valde... Jag valde att lägga 2010, för det betyder att då har man ändå en period på sammanlagt 22 år där man som historiker kan ställa frågor om kontinuitet och diskontinuitet helt enkelt. Frågor om förändring. Ser man en utveckling över tid här ideologiskt?
Men varför inte ännu längre? Varför inte 2014, 2018 eller rent av ända fram till igår?
Jag tror det gäller mig och det gäller definitivt mig och det gäller nog historiker i största allmänhet. Att de blir... De vill ha en slags buffert mellan sig själv, samtiden och sitt studieobjekt. Alltså att det är lite... När historien kryper på så att man skriver historia... om någonting som hände 12 eller 5 år tidigare. Jag känner mig i alla fall inte bekväm med det.
Varför?
Faktiskt. Det ligger för nära.
Så att det kan förändras då? Alltså det är rörligt mål på något sätt? Eller?
Ja, alltså vi är inne i... Det är inte samtidshistoria, det är nästan samtid. Om du förstår den brytpunkten. Mm. Sen tror jag... Ett annat skäl tror jag är att åtminstone principiellt så är det är ju en viktig skillnad principiellt av att vara ett parti som inte är representerat i riksdagen och ett parti som är det helt enkelt. Så jag tänkte att 2010 var, det tillåter mig att få en lång tidsperiod för att studera utveckling och förändring med bibehållen buffert då.
Hur viktig är Sverigedemokraternas syn på våld som politiskt medel? Eller också för den delen grundarnas och de som föregick själva Sverigedemokraterna? För det där är ju en fråga som kopplar väldigt nära till demokrati egentligen. Mm. Om man är beredd att ta till den typen av medel för att, eller hot om våld. Hur viktig är den som i din forskning här nu för att se hur de ställer sig till det?
Det är en fråga som finns där helt enkelt. Jag sorterar in den under det temat som kommer handla om det övergripande temat som handlar om demokratisyn inom partiet. Jag har egentligen inget bra svar på frågan om partiets relation till våld eller politisk våldsutövning. Nej, alltså det finns ju ingenting i alltså ideologin, alltså på en doktrinär nivå så att säga, som säger det, alltså att de kan acceptera det.
Sist och slutligen här då, vi har ju pratat om att det här kan vara ett kamikaze-uppdrag, att du sa själv att du ska begå forskningsmässigt harakiri. Hur orolig är du för att det här kommer att drabba dig och din karriär på ett negativt sätt?
Jag vet inte. Alltså, som jag, i stunder är jag naturligtvis orolig. Jag vet att jag gett mig in på det. Det är minerad mark, helt enkelt. Och det är möjligt att folk inte ser värdet i att göra det här helt enkelt, och att det på något sätt kan drabba mig. Men samtidigt, jag har fortfarande kvar en del förhoppningar liksom om att akademin har ett utrymme för det här.
Alltså, så du är beredd att ta risken?
Ja, det är jag. Jag tänker, okej, vad är det som värsta som kan hända? Och, nej, men då kan man väl hitta något annat att göra med sitt liv då, yrkesmässigt. Jag föddes inte till idéhistoriker och akademiker, utan jag blev det.
Sist då, när ska du lämna den här slutrapporten?
Det blir ju februari, om jag kommer igång nu så att säga med projektet formellt i februari, så kommer det ta 12 månader. Så att jag siktar ju på februari nästa år helt enkelt.
Säger Tony Gustafsson, idéhistoriker vid Uppsala universitet och den som fått uppdraget av Sverigedemokraterna att skriva en vitbok om partiets historia från 1988 till 2010. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tackar.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.